Fira långfredagsgudstjänst här. Och för er som följer med via webben så kommer vi idag att sjunga psalmerna 140, 142, 45, 144 och 456. Och jag ska säga det att det är inget kyrkkaffe idag efter gudstjänsten. Förutom då om man vill följa med på en korsvandring. Vi kommer att ha korsvandring som ni ser på baksidan av agendan ungefär 20 minuter. Ganska så exakt 20 minuter efter att gudstjänsten har avslutats. Och för att gå ungefär en timme, vi kommer gå kanske 2 kilometer. Men det finns en smörgås och kaffe för de som vill. Och i så fall så träffas vi nere i tillflykten, nere i bottenvåningen i församlingshemmet som ligger precis åt detta hållet. Och varför gör man en korsvandring? Jo, det gör vi för att det är ju en bönevandring. Vi kommer att be och vi kommer att läsa centrala bibeltexter om korset, om Jesu död och hans lidande. Men det är också en möjlighet att på ett enkelt sätt manifestera att Jesus har dött också i vårt närområde. Kollekten idag, den tillfaller Open Doors som är en organisation som arbetar för den förföljda kyrkan i världen. Och vi kommer också att ta upp under månaden här pengar till diakonin i församlingen. Och QR-koder finns på baksidan i agendan. Där finns också information om andra gudstjänster. Till exempel ikväll så är det musikgudstjänst vid Jesu grav. Och där blir det musik ur Stabat Mater till exempel. Och se även när övriga gudstjänster är på baksidan. Vi gör så att kyrkklockorna trots allt får ringa samman idag. Och så sjunger vi sen psalmen 140. Thank you. Herre, Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du lade synda på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Jag väntar på Herren, jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Hoppas på Herren, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på långfredagen.
Så skriver profeten Jesaja. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fast han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skulle få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skulle förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö, att bli räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.
Hör Guds ord som står skrivet i första Korintierbrevets andra kapitel. När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för det andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad det inte ett öga sett, vad inget öra hört och ingen människa anat. Det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Till det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Så lyder Herrens ord.
här Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Markus från det 15 kapitlet. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda när av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa med honom, tillsammans med honom, skymfade honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vän mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den yngres och Josefs mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
det är alltså söndagsskola nu för alla barn som vill vara med. Så är det bara att gå ut genom dörren där, så finns det på lite olika ställen söndagsskola. Vi ber. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna deras stund i söndagsskola nu. Vi ber att du öppnar våra hjärtan så vi får ta emot det som du vill säga till oss genom ditt lidande och genom korset. I Jesu namn. Amen. Igår så firade vi skärtorsdagsmässa här i församlingen och i många församlingar. Och vi fick då följa med Jesus in i den sista etappen på hans väg mot korset. Och påskmåltiden inledde man med, och den avslutades ju med att det också blev att de firade den första nattvardsmåltiden. Sen så följde här i kyrkan en liten stund av bön efter det, Getsemane vigilian, som ju då handlar om att man vill vara med i det som Jesus sen gjorde efter påskmåltiden, efter nattvardsmåltiden, nämligen att Jesus gick ut i Getsemane för att be. Och det man ser här, det är ju att Jesu lidande ökar mer och mer. Det börjar med att Jesus blir övergiven av sina lärjungar på olika sätt. Först så lämnar ju Judas i nattvardssalen. Sedan så när Jesus ber sina lärjungar att vara vakna och be för Jesus, så faller de i sömn, och det händer om och om igen 3 gånger. Jesus blir mer och mer ensam. Sen så blir han förrådd av Judas, och lite senare så överger alla lärjungarna honom och flyr. Dessutom så förnekar Petrus Jesus 3 gånger. Och sen så följer det fysiska lidandet. Domstolarna förhör Jesus, och han blir hånad, han blir spottad på, han blir slagen och piskad. Och det fysiska lidandet kanske beskrivs allra bäst i Jesaja-texten 53 som vi läste förut. Att han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande. Han hade inte skönhet eller majestät, inget utseende vi drogs till. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Och en kritik som Mel Gibson fick för sin film The Passion of the Christ, det var ju att det var väldigt mycket fokus på lidandet och väldigt mycket fokus på piskandet och blodet och sådär. Men i Jesaja 52, vers 14, så läser vi att hans utseende blev fördärvat. Och de engelska översättningarna har att det är bortom igenkänning. Och att de skriver om Jesus att han saknade ett mänskligt utseende. Han blev oerhört plågad fysiskt med piskningen och det som hände under fredagen. Och utöver då att hans vänner övergav honom och det här fysiska lidandet, så läser vi också om Jesus i olika bibeltexter att han blev till en förbannelse, att han blev ett med synden, att all vår skuld lades på honom. Och vi läser också i det som kanske var det allra värsta av allt, och det enda ordet också som Markus har sparat av det som Jesus säger på korset. Han säger ju 7 stycken saker på korset. Markus återger bara en av dem. Nämligen: min Gud, varför har du övergivit mig? Och dessutom så gör han det på arameiska. Och han som hade varit ett tillsammans med Gud från evighet, de som hade haft fullständig gemenskap, fadern, sonen och anden, han blir nu övergiven för första gången av Gud själv. Det är alltså inte en känsla som Jesus har, utan han blir på riktigt övergiven av Gud. Kanske, och förmodligen är det det största lidandet av, som Jesus får känna på den här dagen. Så därför kan vi med frimodighet sjunga de här orden i psalmen 142. Så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Och varför måste då Jesus utså detta? Jesus hade ju talat om sig själv, och senast vid förhören så hade han sagt om sig själv att han var Gud själv, att han var Messias, att han var Guds egen son. Han hade talat om sig själv som människosonen, alltså den som Daniel talade om när han hade sin dröm där han såg människosonen komma på himlens skyar. Jesus visste att det var han, och då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig att han som är Gud, han som är människosonen, Messias, att han går in under det här lidandet? Och det läser vi också om i Jesaja 53. Där Jesaja skriver att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså Jesus går in och tar vårt straff på sig för att vi skulle gå fria. Jesus blir en förbannelse för att vi inte ska behöva vara en förbannelse. Jesus blir övergiven av Gud för att vi inte ska behöva bli övergivna av Gud. Och Jesus, eller Jesaja, talar om den här personen, Herrens lidande tjänare, som lammet som förs bort för att slaktas. Och när Johannes döpare får se Jesus komma så utbrister han ju: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och alla visste vad lammen användes till. Man åt ju förstås lamm, men man offrade oerhört mycket lamm och även andra djur i Israel just för att synderna skulle sonas. Det var så som synden skulle förlåtas. Men egentligen så pekar alla de här lammen och alla andra offer fram mot honom som skulle komma, nämligen Guds offerlamm, Jesus, som Jesaja och många andra talade om. Johannes döparen och många andra. Så Jesus, han går in som Guds lamm och så försonar han världens synd. Han som var helt oskyldig tar vårt straff, det som vi förtjänade. Han dör för att vi ska få leva. Och det är ju av ett enda skäl, nämligen detta att som Johannes skriver i 3:16, så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det hade med Jesu kärlek, det hade med Guds kärlek att göra. En kärlek som är precis lika stark förstås idag som den alltid har varit. Jesus, han avstår allt, han går djupare än någon annan och blir till och med övergiven av Gud. För att vi ska kunna ha gemenskap med honom och bli räddade. Och det är också så som himlen öppnas för oss. Och att Jesus går i döden, det gör han inte som någon som är hjälplös. Han går inte motvilligt, utan Jesus, han går frivilligt. Det säger han ju till exempel till Petrus, som ju vill skydda Jesus och driva bort romarna i Getsemane. Och så säger ju Jesus att: tror du inte att jag kan be fadern att skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp, till exempel, säger han det. Så Jesus säger att det här gör han frivilligt. Han hade kunnat avstå, men han vill göra det för att han vet att det är så som världens synd, vi människor, ska kunna sonas med Gud. Och att han anklagas också falskt, det gör han ju flera gånger. Och så är han ju tyst när han anklagas, just av det skälet att han hade inte kommit för att bevisa att han var oskyldig, trots att han var det, utan han hade kommit just för att sona synden. Jesus hängs upp, eller spikas upp, på korset klockan 9 på morgonen, och klockan 12 så kommer det ett mörker över hela jorden, ett mörker som varar till klockan 15 på eftermiddagen, tills när Jesus dör. Och ett sånt mörker hade det varit tidigare i historien. Det talas om ett mörker i Egypten. Alltså den nionde plågan i Egypten var att det kom ett mörker över Egypten. Och jag har inte sett det förut, men jag läste den här texten förut, tidigare idag. Och då står det att det mörkret varade i 3 dagar. Och det var ju på 3:e dagen som Jesus uppstod. Och mörkret varade i 3 timmar på långfredagen. Och det här mörkret då som kom i Egypten, det var ju ett mörker som kom precis innan befrielsen. Precis innan judarnas påsk så kom det här mörkret. Och nu kommer det precis i samband med vår första påsk när Jesus offras. Så det här konkreta mörkret som kommer, det är någonting som symboliskt beskriver det andliga mörkret som också finns i världen. Det finns ett andligt mörker i världen därför att det finns en ond makt som är verklig och den är aktiv. Och vi ser den ju redan i första Mosebok när ormen lurar människan. Och det står på olika sätt att Satan är verksam också i samband med Jesu död. Det står att Satan till och med flög in i Judas innan han förrådde Jesus. Men Gud beredde en väg till räddning undan mörkret. Och mörkrets makt har ju inte försvunnit genom det som Jesus gjorde, utan mörkrets makt finns kvar i världen. Utan det som Jesus gör på korset, det är att han bereder en väg ut ur mörkret. Att han bereder en väg för oss till räddning. Och det är ganska så mäktigt att det här mörkret som kommer, det kommer inte när Jesus dör. Utan mörkret kommer klockan 12 och när Jesus dör klockan 15, då blir det ljust. Alltså ljuset besegrar mörkret när Jesus dör. Det är något positivt att Jesus dör. Det är naturligtvis på ett sätt något negativt att Jesus behöver dö. Det talar om synden och döden och så. Men det är också någonting fantastiskt. Det är någonting oerhört stort som Jesus gör. Och det är ju därför som vi, när vi bär fram processionskorset här på söndagarna, inte har ett krucifix, inte har en död Jesus på korset, utan vi har en segrande Jesus, en som är klädd som en kung, just för att visa kraften och segern i korset. Och det som då händer också när Jesus dör, det är, som Markus också skriver, att förhänget i templet brister itu. Det delas i 2 delar, uppifrån och ända ner. Och det här är också någonting som är enormt, därför att i ungefär 1500 år sedan templet, eller först kom ju tabernaklet och sen så använde man templet, så hade det hängt ett förhänge mellan det heliga och det allra heligaste. Och i det allra heligaste så fanns platsen för Guds närvaro. Det fanns på förbundsarken, på locket på förbundsarken och egentligen mellan keruberna som stod på, som liksom var en del av det här locket som kallas för nådastolen. Och där fanns Guds närvaro. Och dit kunde inte många komma. Det var bara en enda person som kunde komma dit, och det var översteprästen. Och han kunde bara komma dit en gång om, eller en dag om året, nämligen på stora försoningsdagen. Och dessutom så var detta liksom omhullat av en tabernakel då, och senare en tempelbyggnad. Och dessutom fanns det en massa förgårdar dit man inte kunde komma om man inte var först och främst jude. Och om man var jude så kunde man komma olika långt fram beroende på vem man var. Och utanför det så fanns skiljemuren, och det var bara utanför där som hedningarna kunde vara. Dessutom så det här förhänget som hängde beskrivs ha varit åtminstone i templet åtminstone 20 meter högt, 10 meter brett och upp till en hel decimeter tjockt. Och Josefus, när han skriver om det här förhänget, han säger att det krävdes 300 präster för att sätta upp det. Hade man tagit in en ingenjör kanske det hade räckt med lite färre präster. Men 300 präster behövdes enligt honom. Och allt det här visar ju på hur otillgängligt det var att komma till Gud. Det visar på hur avskild Gud var. Att han liksom var, det var svårt att komma till honom. Men när nu det här förhänget brister, så visar det precis vad det som händer. När Jesus dör så öppnas vägen för alla människor in i det allra heligaste. Vägen öppnas för alla att få kontakt med Gud. Vägen öppnas för alla att komma in så nära Gud som det är möjligt. Och ordet som används här, det grekiska ordet för att förhänget brister, det är schizo. Och det är precis samma ord som används också när Jesus döps. Så står det att himlen öppnas. Och då används det här ordet schizo. Och det är precis det som händer med förhänget. När förhänget brister, när Jesus dör, att himlen öppnas för oss. Det var ju precis det som Jesus också sa till den ena rövaren. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. När Jesus dör så öppnas vägen in till himlen. Och förhänget är också i Bibeln en bild för Jesu kropp. När Jesus dör så liksom rivs hans kropp isär. I Hebreerbrevet 10 och 19 så står det: i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Så förhänget är också en bild av att Jesus nu dör. Det var genom Jesu död som himlen öppnades för oss. Och Markus, han är väl den som är mest sparsam med detaljer. Han går snabbast fram i bibeltexten. Och Markus har egentligen bara en enda sak i sitt evangelium som inte finns hos de andra när det gäller Jesu död. Och det är att Markus berättar om att Simon har två stycken söner som heter Alexander och Rufus. Och då kan man tycka att det är väl ganska ointressant vad de hette när det finns så mycket annat viktigt som Markus talar om. Kunde han inte liksom använda texten till något viktigare? Men egentligen så är nog detta som Markus tar upp när han skriver om Alexander och Rufus det som är allra viktigast för Gud. Därför att Jesus, han var ju ute efter just människor. Han var ju ute efter att människorna skulle hitta tillbaka till honom. Och att de nämns vid namn beror förmodligen på, med största sannolikhet, att alla visste vilka de här var. Alltså de som läste Markus evangelium från början, de visste vilka de här två personerna var. Vilket ju tyder på att de helt enkelt hade blivit kristna. De hade blivit lärjungar till Jesus. Och förmodligen då i samband med att Jesus dör. Och det var förmodligen så att de följde med Simon, sin pappa, till korset. Och det är inte långsökt att tänka så, därför att det var många som påverkades på det sättet när Jesus dog. Till exempel så vet vi ju att den ena rövaren vände om till Jesus. Vi vet också att, som vi också läste i Markustexten idag, att när officeren ser vid korset att Jesus dör, så säger han att den mannen måste ha varit Guds son. I Matteus evangeliet så läser vi om att när officeren och de som bevakade tillsammans med honom såg jordbävningen och det enda som hände, så greps de av stark fruktan och sa: den mannen måste ha varit Guds son. Alltså det var inte bara officeren, utan det var officeren och de andra som bevakade honom. De såg att det här måste ha varit Guds son. Och Lukas, han skriver i sitt evangelium att när folket såg vad som hände så slog de sig för bröstet och vände hem. Och det här med att slå sig för bröstet, det var ju också ett sätt för att visa att man vände om. Det var liksom en omvändelsegest. Det var ju så som publikanen i templet gjorde. Han slog sig för bröstet över sin synd. Och det här med att folket slog sig för bröstet och vände om, det kan också, eller vände hem, det kan också översättas med vände om. Så det här berättar att de som stod vid Jesu kors, de kunde inte vara oberörda, utan det berörde det som Jesus gjorde vid korset. Förmodligen naturligtvis de fysiska skakningarna till exempel och det som hände, mörkret och sådär. Men också säkert det som Jesus säger på korset. Hur människorna ser hur Jesus behandlar där sina medmänniskor. Där han till och med ber för de som hänger upp honom. Och ber Fader förlåt dem till exempel. Jesus, han dog som Guds offerlamm för att sona hela världens synd. Han gjorde det trots att han var oskyldig. Och mörkret som manifesterades och ljuset som manifesterades och förlåten som brast vittnar om allt det goda som Gud gjorde. Och att Jesus sträckte ut sina armar för oss människor vittnar om hans kärlek till oss. Och om vi vill bli räddade, om vi vill ta emot Gud, om vi vill få våra synder förlåtna, så finns den möjligheten inte någon annanstans än vid Jesus och vid hans kors. Därför att det var han som öppnade vägen och förlåtelsen finns tillgänglig nu hos honom. Amen. Låt oss be. Så kan jag då veta att jag aldrig mer behöver bli övergiven av Gud. Därför att du, min frälsare och min försonare, en gång hängde övergiven på Golgata. Även om jag aldrig blir färdig med det som jag borde och ville göra, i tacksamhet och kärlek för vad du gjort för mig, så får jag ändå veta att du har fullbordat allt, också det jag borde göra. Du tog på dig allt som var min skuld, allt som jag hade brutit och borde få svara för. Du ensam var det när du mötte Gud och måste förtäras av hans nitälskans glöd och hans heliga eld. Jag vet att jag aldrig kan tacka dig nog, men eftersom du gjorde det av kärlek till oss syndare och vill att vi ska ta emot det för intet, så sträcker jag mina händer mot ditt kors och griper om det och ber om att också jag får stå under dess välsignade armar nu och alltid. Amen. Så får vi bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Thank you. Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande, var oss nådig.
Hjälp oss till
för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en hede. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Se korsets trä på vilket världens frälsare är fästad. Kom, låt oss tillbe. Se korsets trä på vilken världens frälsare är fästad. Kom, låt oss tillbe. Se korsets trä på vilken världens frälsare är fästad. Kom, låt oss tillbe. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Fader, låt din välsignelse vila över denna församling som här har firat minnet av din sons död. Förlåt oss, ge oss tröst så att vi växer till i tron och får dela hans uppståndelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.